Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Hedda.
Hallå Tim!
Välkommen till studion.
Ja, tack. Trevligt att vara här.
Trivs du bra?
Ja, trivs fantastiskt.
Vi har nu förflyttat oss till mitt köksbord.
Ja.
Det... Och gottar oss lite.
Ja, det är rutin här, det märks. Ja. Mycket osar rutin.
Oh ja.
Hur lägger vi Tim då?
Jo, men det är bra. Jag börjar komma mot slutet på min uppsats nu. Så det är intressant.
Fasken, vad skoj.
Vi har hittat evidens för att illikviditet i aktier kan ge positiv avkastning liksom.
Så alltså det motsatsen är... till crowded trade helt enkelt.
Nej, men det ger liksom dig alfa då att du ska investera i illikvida bolag. Så det är lite intressant. Samtidigt så man tar ju också en likviditetsrisk liksom. Så den kollar vi inte på riktigt, men det är ändå intressant liksom om man vill få upp sin avkastning.
Kolla på det som ingen annan kollar på.
Ja, små bolag liksom.
Det är jävligt fint.
Kul.
Och gott, har du berättat för våra kära lyssnare vad du ska hitta på efter ditt exjobb? Snart i alla fall.
Ja, snart. Jag ska börja på EY. Snart. Så det blir kul. Då ska jag jobba med värdering av bolag liksom. Företagsvärdering och valuation, modeling and economics. Så det blir kul. Då kommer man bli en äkta Excel-guru sen då.
Det kommer det bli.
Ja.
Jäklar vad jag kommer nyttja. Jag kommer skicka det Excel. Vad Tim kan inte fixa det.
Ja. Får se om jag löser det. Ja, det är bra.
Ja.
Hur är det med Marcus?
Jo, men det är fint. Det är gott.
Ja.
Vad ska man säga? Det är typ sommar snart. Det är typ 20 grader här.
Det är svinget.
Vi har fått väldigt mycket positiv feedback på vårt senaste poddavsnitt.
Jätteroligt.
Sjukt kul gänget.
Många tyckte om ES Energy Save.
Ja, det var jävligt
ESG.
Bra. ESG. Ja. Min kusin hotade mig och sa att nu har jag köpt en jävla massa. Så att går det här till helvete så kommer det riktigt dålig stämning på nästa släktträff, sa han. Och jag bara
lyssnar inte på vår disclaimer.
Jag påpekade det till honom också. Och så sa jag äger inte. Och så skrev han, ja, skit jag liksom så här, ja. Han ville ju hetsa lite bara. Så att,
nej, man måste alltid komma ihåg att allt som sägs här på den inte ska ses som finansiell rådgivning. Man ska alltid se sin analys liksom.
Perfekt, Tim.
Så är det ju.
Perfekt. Jag sa det till honom, jag bara ser detta som den ultimata disclaimer på att jag inte tar något ansvar.
Ja.
Så att man ska alltid göra sin egen.
Men det är kul att vi inspirerar honom till att handla med aktier, jättebra. Ja.
Så är det med det.
Ja.
Du Tim, vad frågar du? Har du hört talas om det här startupbolaget som kommer här från västra Sverige? Göteborg. Typ. Känner till det? Växer 60% på året och slog ett smått med 40% på vinsten.
Jag vet inte vad jag pratar om.
Ja, men det här, det är typ så här, vi rullar eller något sånt. Volvo tror jag det heter. En liten uppstickare.
Ja, nej, jag vet inte om det är så litet, men det växer i alla fall som ett småbolag.
Ja, det är helt sjukt.
De är ju helt galna, så de lämnade ju en omvänd vinstvarning här nyligen. Och jag tror omsättningen steg med 25% och de ökade det justerade rörelseresultatet med 50%. Circus Maximus.
Mm. Typ. 50% där, det är helt enastående, måste jag säga.
Det är sjukt. Alltså, det är sjukt.
Men det är ju så när du tar ett bolag som omsätter, vad är det, 130 miljarder och vinstar och hade en ebit-marginal på 12 då, och så ja, ökar de till 14. Ja. Så att det ökar omsättning, ökar lönsamhet. Kul att se. Jag tror det är viktigt för svenska marknaden i sin helhet. Inte minst för de som har det i portföljen.
Nej.
Jag har liten skvätt Volvo-aktier i min tjänstepension.
Jag hörde att din farsa var rätt på bollen där.
Ja, så jävla trader alltså. Sikera kungen. Ja. Så att hade plockat in, han sa att de tjänar så jävla mycket pengar nu, sa han. Ja. Och så jag bara, men pappa, du vet, utdelning är ett nollsummespel.
Ja, vi hade ju diskussionen senast i Alingsås.
Precis.
Han trodde inte på mig.
Nej. Så att han bara, det här kommer bli så jävla bra. Ja. Och så kommer han och bara, trycker upp den. Ja. Kung, shoutout till farsan, det är riktigt bra. Mer än det, vi har ju småspararfavoriten Waystream som har rapport idag. Ja. Vi spelar in
den. Vi har höst dem i podden innan.
Jajamän, Lundberg. Fredrik. Riktig stjärna. Mm. Och de rapporterade idag, den 13 april på torsdagen. Där snackar vi om crowded trade som gick sådär.
Ja, herregud ja. Ja. De hade ju fin tillväxt, men deras vinst slaktades ju helt alltså. De har tagit investeringar, de har satsat lite på Europa, så det var lägre, eller sämre produktmix bland annat. Så vad fick man, typ 1% ebit-marginal eller någonting?
Ja,
det verkar vara väldigt slagigt det här. Liksom.
De gick från förra året så vinstade de typ, eller på ebit-nivå så hade de typ så här, ja, mellan 12-17% beroende på kvartal. Och nu gick de då till 1% och liksom hade uppåt, sist Q4 hade de uppåt 9,3 tror jag ebit. Drar jag det här från bockhuvudet. Men, ja. Och så nu går de till liksom en ebit på 300 000. Så att det är 8 miljoner där som bara, ja. Så jag vet inte, visst, 8 miljoner är inte så jävla mycket. Hur många årslöner är det? Det är typ så här fem, nej det är det inte.
Det beror på hur bra lön man har.
Jag insåg det med TV-jobb. Ja, den här lönediskussionen, vad som är en hög lön, har ju diskuterat på Twitter. Och det, folk tycker olika, så kan vi minst
sagt säga. Minst sagt säga.
Men det är ju 8 heltidsanställda löner kan man ju säga. Så det är inte så mycket om man sätter det i perspektiv. Nej. Liksom.
Men samtidigt om man drar, vad var det, 1 miljon i ebit på ett bolag som är värt 400 miljoner kronor liksom.
Mm.
Så är det ju.
Så, att,
så är det. Marknaden tycker ju om när det är förutsägbara intäkter, förutsägbara lönsamhet. Liksom. Man tycker inte om de här svängningarna. Men det kan också vara en hög, stor möjlighet för den som vågar vara långsiktig och kan kolla med på normaliserad vinst.
Absolut, det är det verkligen.
Ja. Med tanke på Twitter Darling så var det en annan liten darling idag som föll ordentligt. Oj, prosit, herregud. Hexatron.
Klipp eller ha kvar det, du väljer själv.
Det var lite roligt tyckte jag.
Hexatronic.
Hexatronic och
Hexan,
en klassiker. Mm. Det var ju ner 5% idag. Och de skulle då varsla 30 personer. Och varsel brukar ju inte vara så bra kanske.
Nej.
Det blir på lite. När Facebook varslar, då går ju aktien upp för de ska ju få ner kostnaderna. Men nu varslar ju då Hexatronic med anledning av att bolagets kunder uppenbarligen har lagt om sina investeringar. Nu ser ju inte ni er med mina små öron här då. Men
citattecken
här.
Kaninöronen.
Kaninöronen, ja. Mm. Nej. Varför lägger man om investeringarna i frågan? Finns det tecken på att det avmattas, eller det mattas av här? Eller hur ska man se på det?
Vet du hur jag reagerar på detta?
Nej.
Jag köpte Transtema. För jag tror de åkte på samma släng där. De handlades ner typ 4% idag.
Mm.
Jag vet inte vad de slutade på.
En read across.
Ja, men jag tror deras serviceben som har stått för typ uppåt 70% av, eller var det 40% av deras omsättning, bär väldigt mycket liksom. Så att min tes är att de klarar sig bättre. Sen lär de ju säkert bli påverkade av en sämre installationsmarknad. Absolut, eftersom de gör mycket installationsarbeten, framförallt under Q4. Så att Nej, visst, man vill ha mycket rullians på marknaden i sin helhet. Det är väl egentligen positivt för alla bolag som är i den sektorn överhuvudtaget.
Det är viktigt.
Och det såg vi, vad hette brittiska Clearwater?
Clearfield, amerikanska. Clearfield.
Ja, amerikanska var det.
Ja. Den, det sjuka är att den handlas ju så mycket billigare. Alltså. Den är typ 7 gånger ebit eller någonting. Och det är exakt samma, det är typ en, ja, det är en konkurrent till Hexatronic som de Hexatronic säger ju att de är en väldigt formidabel konkurrent liksom.
Men är det bara för att alla fonder i Sverige liksom har fått för sig att Hexan är den där man kan stoppa pengarna i typ?
Jag vet inte, det är ju några fonder som börjat köpa Clearfield och sett.
Är det så?
Ja, nice. Ja, absolut alltså.
Fan, jag måste skaffa holdings, det är så jävla dyrt.
Ja, det är dyrt, men du får skaffa Börsdata Pro eller någonting. Så
ja, men du får ju bara 20, jag testade det en stund. Du får ju bara topp 20 ägarna. Och visst, du behöver det kanske inte mer än så, men man vill ju se mer egentligen. Det är kul att se mer.
Swedbank Robur äger ju Clearfield. Mm. Det är 200 ägare på Svansa.
Mm.
Ja.
Den är jävligt bra.
Men ja, vi snackar ju mycket industri och sånt här. Jag tänker att vi har ju litet case att gå in på idag. Fast lite mer bygg kanske.
Det är jävligt gött case. Vi har faktiskt snackat lite om det här caset innan.
Ja.
Det här är...
Vi gick lite på djupet.
Vad var det du satte på det? Latour-stämpel?
Jag satte Latour-stämpel. Cool. Ja, Latour-bolag i min mening.
Ja.
Så, ja, men vi går väl in på dagens case helt enkelt.
Sumero Enterprises.
Ja, rulla introt.
You're a concrete contractor. You work long hours on huge jobs with a massive crew. It's not exactly a walk in the park, more like a walk in the mud. But guess what, big shot? Your life's about to get a lot easier and a lot more profitable, too. Meet Somero Enterprises. When it comes to placing concrete, our equipment gets it done faster, flatter, and with fewer people. Because it turns out the technology is a lot more accurate than the human hand. When it comes to slab-on-deck projects...
Man missar ju typ halva, men man vill egentligen ha video framför sig. De har ju klippt in en häst där som sprang förbi med laser i ögon.
Ja, den är riktigt bra. Men som ni kan tro, så vi ska prata om Somero Enterprises. Bigger, flatter, better. Saving money.
Get it done. Get a Somero.
Ja, det är riktigt bra. Vi rekommenderar starkt att ni tar en liten kik på den här videon. För att den är 10 av 10 alltså. Riktigt amerikansk. Lite så här, fuck yeah,
freedom. Made in the
USA. Men vi... ska i alla fall prata om Somero, och de utvecklar en produkt som används för att platta ut och släta ut och ge olika typer av finish på betong.
Ja, man sprider ut betong eller man placerar det och utjämnar det, kan man kalla det. Ja. Men jag tycker det är rätt coolt, alltså det är så här att det är inte så bara så att det är liksom en liten kratta.
Nej.
Utan det är ju liksom, de har ju laserprecision, så det är en laser som projiceras ner på liksom marken där man lägger ut betongen, och sen så kan den se exakt då hur högt och lågt de ska placera den här armen då, som har liksom som en, vad ska man säga, en utjämnare på sig.
Ja, precis. Ja. Ja, men vi kan ju säga så här, om du inte har en maskin från Somero, så har du ju Juan, Carlos och Dick som går där och krattar istället liksom.
Antagligen.
Ja, som drar, men så det finns ju, om ni har sett det finns det jättestora krattor som är liksom betongkrattor som man drar.
Men det är ingen kratta, den är ju platt liksom i botten.
Ja, ja,
men
precis,
exakt, ja.
Så det är så man den gör helt enkelt, fast den gör det med laserprecision.
Ja.
Och de här påstår ju då att du kan ersätta egentligen 3 arbetare med, det beror på vilken modell du väljer självklart.
Ja.
De har ju mindre och så har de större. De har ju såna här enkla som du drar bakom dig. Och sen har de typ till helt automatiserade som står liksom utanför byggplattan.
Ja, vissa var rätt gärna alltså. Det är typ som en sån här i sandlådan, du vet, när man hade en sån liten grävskopa typ. Det fanns en sån, fast den var, det är som en enorm arm som man jämnar ut betongen med.
Precis. Och det är ju en av de lite nyare produkterna de har släppt. Mm. Eller ja, de har ju massa olika. Men produkterna kostar typ mellan $50,000 till $500,000. Så upp till 5 mille per styck.
Det är dyrt.
Svensk, eller ja, det beror på vad valutakursen är.
Ja, exakt. Ja.
Men det är ett amerikanskt bolag och de är listade på AIM-listan i London. Så det är lite knepigt att handla bolaget.
Men det är ändå superintressant. De hade, omsättning på, vad var det, 130 miljoner dollar under 2022. EBITDA, vad gick den in på?
46 miljoner dollar.
Ja.
Så typ 20%.
Ja, och EV/EBITDA är runt 5.
Mm.
Så det är inte väldigt intressant. Men varför ska man egentligen använda betongutjämnare liksom?
Du får ju en lysande finish. Du kan ju lägga på om du ska ha så här borstad betong, är det vissa som vill ha.
Mm.
Och det här används ju egentligen för att gjuta betongplattor. Ja. Så liksom inte så här betongstrukturer.
Typ om man ska bygga, ett nytt lager kanske, så måste du ha betong i botten.
Mm. Golv alltså.
Ja, betonggolven.
Ja, precis.
Ja.
Så att inte någon tror att vi bygger betongbroar eller så här stolpar eller något sånt. Utan nej, det är platta grejer.
Ja, exakt ja.
Och de har på kundlistan, har de liksom, det används på varuhus som Ikea, BMW, Amazon. De hade en lång fin kundlista.
Ja, kundlistan var faktiskt helt galen.
Precis. Men det, eller jag,
Jaguar, tekniskt sett, L'Oreal, Sony.
Ja.
Fast de är ju inte kunder egentligen, är det inte, utan de är slutkunder är det ju.
Ja.
Utan kunderna är ju typ olika former av entreprenadsbolag, liksom entreprenörer och operatörer och så vidare och så vidare.
Mm.
Men det som är nice då är att alltså, om du lyckas ha en väldigt, väldigt jämn yta, så minskar risken för sprickor och det blir mycket billigare att underhålla det. Samtidigt också, de kan få den väldigt, väldigt jämn. Så de kan ju få, deras betong blir ju, vad ska man säga, det blir plattare betong liksom med deras betongutjämnare. Och du kan ju använda mindre betong per kvadratmeter liksom.
Mm.
Så det är också billigare för entreprenören tror jag. Yeah. Om jag förstått rätt, men...
Ja, det beror på hur duktig Carlos och...
Ja, exakt, ja.
Eller Thomas, eller vem det nu är. Men då säljer...
Ja, precis.
Snygg räddning. De säljer... det är väldigt relevant här, liksom. Ja. Men de säljer ju i hela världen.
Ja.
Men det är ju ett amerikanskt bolag, som sagt. Så de har sin produktion i USA.
Ja.
Och de säljer även mestadels i USA. Jag tror de står för 100 av de här... Om bolagets omsättning på 130 miljoner... så omsätter de ungefär 100 miljoner i USA.
Mm.
Och sen så har du EU, Australien och rest of the world.
Mm.
EU står för cirka 15 miljoner, Australien 8 miljoner. Detta är per kvartal då, viktigt att påpeka.
Ja.
Nej, det var årsbasis. Sorry.
Mm.
Men det är Q4.
Ja, det är 2022.
Ja, precis. De har 216 anställda. Och de har en helt ny produktionsanläggning, eller en utbyggd produktionsanläggning.
Mm.
Så det kommer att göra att de kan öka sin produktionskapacitet med upp till 35% någon gång nu under Q1. Eller ja, nu under Q1. Det är ju faktiskt past tense. Någon gång under Q1 2023 blir den brukbar, den kapaciteten helt enkelt.
Ja. Och marknaden då, de är ju ganska exponerade mot liksom, byggmarknaden i princip. Liksom. Bygg, infrastruktur. Och den växer ju inte supersnabbt. Liksom. Vi snackar ju liksom lite snabbare än BNP. Men det som är intressant är ju typ deras service-satsningar, deras nya produkter. Liksom. De vill ju uppgradera deras befintliga kunders utrustning. Samtidigt finns det trender som driver på liksom, den här marknaden. Det är ju liksom, det finns ju inte så mycket arbetstillfälle, eller arbetstillfällen finns det gott om, men det finns inte så mycket duktiga arbetare.
Nej.
Så även om man kanske hade velat anställa folk som då jämnar ut betongen, så behöver du ändå, man måste automatisera mer för att liksom komma runt bristen på arbetare.
Och du kvalitetssäkrar ju det på ett helt annat sätt.
Ja, oja.
Och på så sätt så minskar du kostnaderna.
Ja. Och samtidigt som man kollar på liksom mer tillväxtmarknader, så är det ju, då snackar man ju om det, då vill man ju ha högre marknadspenetration, men det är inte så hög marknadspenetration i de här länderna. Exempelvis Indien väntas ju vara en svinstor ny marknad i framtiden.
Precis. Och de har ju cirka 8% blir det inte riktigt, men 6% kommer ju från rest of the world.
Ja.
Och där säger de att Latin America, Mexiko, Brasilien, viktiga marknader, och Kina, Indien.
Mm.
Kina ska de trappa ner Men de kommer ha nya säljrepresentanter både i Europa. Mm. Indien kommer de fokusera mycket på och prata rätt mycket om. Brasilien, Mexiko även som fina marknader som de redan är på och säljer till. Men det är med dagens, de påpekar ju själva i rapporten att med dagens politiska läge så är det ju inte så bra. De vill inte investera i Kina.
Nej, det känns lite risky.
Så att, och när jag googlade på det här bolaget så typ så här, länk 2 var typ Alibaba som hade gjort det här. När du googlar på Sumero så dök upp Alibaba-länkar på en rak kinesisk copy liksom.
Ja, men det var, det var inte en riktig Sumero-produkt eller?
Nej.
Det var någon B.
Jag fattar det som att...
För de har ju, vad jag har sett som har de inte svin mycket konkurrens. Alltså, för det är ganska nischad marknad. De är marknadsledande. De har liksom ganska teknologiskt avancerade produkter. Och en sak som jag tycker är riktigt nice är att de har ju stor... De har ju så här, vad säger man? Laserriktat fokus på kunden liksom. De har ju kundsupport 24/7 tillgängligt. Så om något problem med inställningar, hur man ska ta sig an ett jobb eller vilken produkt som är bäst att använda här, liksom, vad som helst, så det är bara att ringa. Liksom. De är redo.
24 timmar om dygnet?
Ja, hela tiden.
Mm, det är fantastiskt.
Det är svinkot, tycker
jag. Och vart du än är i världen. Så att de stoltiserar med det.
Ja.
Och det kan man ju också se på deras omsättning, för service och parts står för nästan 20%. 20 miljoner av de här 130.
Ja.
Så att det är riktigt
det
är nice.
Det blir som en liten kudde liksom mot den här. Det finns ju en viss konjunkturrisk liksom i och med att de går emot mycket nybygge liksom, eller underhåll av gamla byggnader liksom. Så det är nice att ha en liten kudde där i servicedelen som kan vara stå emot lite.
Det är riktigt nice faktiskt, måste jag säga. Det är precis det man vill se, för att det innebär ju att de har sålt mycket många, och de påpekar ju att den ökar också för att de har kommit med så här fina tillägg. Om du vill ha så här borstad betong så kan du köpa till det efteråt och sånt.
Återkommande intäkter, bara skränga på mer, det är bra, det är fint bra. Det är intressant. Jag lyssnade på konfkalet från nu 2022 år. Och det tyckte jag var väldigt intressant. De pratade typ liksom, de har ju några konkurrenter framförallt i USA då. Men typ i Australien, så vad jag förstått som så de såg inte en enda konkurrent. De var ensamma.
Mäktigt.
De, och det kan man ju säga att de grundades på 80-talet. Så de har ju liksom 35 års erfarenhet av betongutjämnare liksom. Så de är ju långt framme. Och de har ju kunnat lägga ner mycket pengar i capex liksom, i mjukvara, i forskning och utveckling. För att vara liksom cutting edge inom området.
De växte 40% i Australien föregående år faktiskt. Och 23% inom EU.
Mm.
Så att...
Så det är ju svinfett. De har ju historiskt sett, då har de legat liksom runt 10% i CAGR sen 5 år tror jag. På intäkter. Och det är ju bra, jättebra. För en hårdvarubolag liksom som detta. Svinbra. Speciellt med tanke på den låga värderingen. Samtidigt har vinsten haft en tillväxttakt som var lite snabbare, runt 13% om jag fått det rätt.
Absolut. Och mycket kommer ju från att de har liksom en väldigt stark produkt. Och de kan ha bruttomarginal på nästan 60%, 57%.
Ja.
Så att det hämtas ju från, ja, det är sådana här grejer. En fin produkt helt enkelt.
Ja. Så det är nice. Samtidigt är de också ganska så här, kapitallätta. Om man kollar på deras return on capital deployed. Det är alltså hur mycket avkastning de får på de investeringarna. Som de, eller det sysselsatta kapitalet. Så är det typ i storleken så lägger det runt 25%. Så för varje krona som de plöjer ner liksom i sysselsatt kapital så får de ut 1,25 liksom. Och det är ju jättebra. Kanon. Kanon.
Ja, det är faktiskt drömmigt. Så att, vad gör de med alla cash då? Jo, det kan man undra.
Jaha.
För att det ger de ut till sina aktieägare.
Ja, det här är ju lite ett utdelningscase liksom. Med tanke på låg värderingen så kan man ju inte... Jo, det kan ju bli uppvärdering såklart. Men mycket av avkastning tror jag kommer komma från liksom fritt kassaflöde och utdelningar av det.
Ja, och förra året så delade de ut, det var typ 31 miljoner dollar.
Ja.
Och det var 12% av market cap idag. Så 12% DA helt enkelt. Och i år kommer de dela ut...
Det vattnas lite av munnen här.
Ja, precis. Och i år kommer de dela ut 29 miljoner dollar. Så... En snudda på, så kanske 11-10% här. Det kommer det bli i år. Och ja, det är ju minst sagt lockande. Men jag är också ledsen för att informera om att vi har missat dagen, vad heter det? Skiljedagen.
Ja, avskiljningsdagen för utdelningen.
Ja.
Den var ju i precis för en vecka sedan.
Mm.
Så då får man vänta ett år om man ska få den smaskiga utdelningen. Men det spelar inte så stor roll. Förhoppningsvis den kommer gå ner lite sen när utdelningen lämnas ut också.
Ja. Ja, precis. Så att, och den kommer delas ut då den 11 april. 11 maj.
Nej, 11 maj blir det väl. Om jag minns rätt. Ja, men så det är grymt intressant bolag.
Psych, det var 5 maj.
5 maj,
11 april var sista avskiljningsdag.
Ja. Ja. Och, vad ska vi säga mer då?
Jo, vi kan säga lite att deras dividend policy är ju att de ska dela ut 50% av allt adjusted free cash flow.
Mm.
Och allt över. De har minimumbalans på 25 miljoner dollar i kassan.
Mm.
Så de försöker dela någon form av bas. Och det,
buffert liksom.
Ja, det är 10% av market cap.
Mm.
Så att det är väl schysst. Det, alltså, det är ju ett stabilt, fint case.
Ja, nettokassa har de ju också såklart.
Ja.
Så ja, men det är bra grejer alltså.
Ja, man hade ju gärna sett, alltså du påpekade det här innan Tim, att dividend är ju dåligt för enterprise value. Alltså det höjer enterprise value. Eftersom du tar bort nettokassan från market cap.
Jag tänkte, det borde inte egentligen enterprise value vara helt opåverkat om det är en utdelning? För om du ser att du har 1 miljard i börsvärde och så delar du ut 100 miljoner kronor, då borde ju din aktie gå ner 10% då, till 9 miljoner kronor.
Mm.
Så market cap går ju ner. Samtidigt går ju kassan ner också. Så din nettokassa blir ju sämre, så ditt EV går upp.
Ja, nej, du har nog rätt i det. Att,
jag tänker fel nu, jag vet inte.
Jag tror faktiskt, och med tanke på att de delar ut 29 miljoner dollar nu här,
ja,
så börjar det, kommer det påverka. Visst, då kanske man ska höja enterprise value som man beräknar på nu just nu med 30 miljoner dollar ungefär. Vad får man för, eller ja, de kommer ju också under den här perioden ha genererat ett cashflow.
Ja, så är det ju. Nej.
Så att de hade ju ungefär, jag tror de fick ut ungefär 21 miljoner i free cashflow föregående år.
Mm. Nej, för market cap går ju ner. Mm. Och din kassa går ju också ner lika mycket.
Ja, i en perfekt marknad då, självklart.
Ja. Jag vet inte, strunt samma. Det var en liten sidogrej jag tänkte på.
Ser du några farligheter? Tänka nu då,
jag får tänka lite. De har ju också, jag tycker den här årsrapporten är väldigt bra att läsa. För de förväntar sig inte så mycket tillväxt under 2023 faktiskt. Utan de hade ju ett svinbra 2022 och 2021 här. Så de förväntar sig att intäkterna kommer vara ungefär i linje med 2022. EBITDA väntas gå ner lite. Och working capital väntas fortfarande vara ganska högt liksom. Men sedan när working capital går ner lite, kanske 2024, så kommer det bli lite god kassaflödeseffekt. Kassan väntas också vara ungefär liknande. Och ja, det kan man ju säga, de har ju en viss byggexponering liksom. Och med tanke på de vindarna som man ser på byggmarknaden i USA, men inte minst i Europa, så är det inte jättekul kanske.
Nej.
Men långsiktigt så tror jag ändå att de har en fin marknadsposition, och det kan nog bli bra på sikt liksom.
De kallade 2021 för ett rekordår och tyckte det var extremt, de skrev att liksom typ var lite wowade, fick jag känslan av när jag läste rapporten, av att de lyckades uppehålla samma omsättning 2022.
Mm.
För alltså jag tror ändå byggkonjunkturen är ändå påverkad alltså under 2022. Men de hade då fin tillväxt i EU och Australien.
Ja.
Medan North America var ner 4% faktiskt på året.
Mm.
Så, och där tänker jag i mitt huvud att USA är den marknaden som har klarat sig bäst under 2022. Om man jämför med EU.
Ja, oja. USA går ganska bra. Liksom. Den ekonomin har ju hållit sig.
Precis, och den har ändå backat lite. Så att, det vill säga att de har ändå växt bra i den europeiska marknaden, som har varit den som kanske varit hårdast drabbad.
Ja. Sen kan man ju säga också att alltså, den här värderingen är ju så låg att det blir ju liksom, om de bara taktas till liksom, så är det ändå bra. Liksom. EV/EBITDA ligger alltså på 4,9 2023.
Så jävla fint.
Och de har ju sagt det i konferens liksom, att EBITDA är väldigt bra mått för kassaflöde liksom. Så ja, vi snackar ju liksom ensiffriga tal på fritt kassaflödesmultiplar liksom. Så det blir bra FCF yield då, så att säga. Typ över 10% liksom. Det är billigt liksom. Det är väldigt billigt. Och varför kan man tänka sig det då? Varför finns den här marknadsmöjligheten eller så?
Ja, men det här, det ligger ju på engelskan. Det är ett mikrokapbolag i amerikansk och engelska mått.
Ja, det är lite konstigt. Så här, det är ett amerikanskt bolag. De har 80% exponering mot USA. Varför ligger de på AIM?
Mm. Produceras all verksamhet i USA i princip.
Ja, 80%.
För att jag pratade med det här med min kollega och att det är så jävla stora bolag i USA.
Ja.
Men det, visst, det finns ju små, alltså kort och kort mindre ändå.
Ja.
Så man tycker ju ändå att det börjar finnas plats.
Jag vet, det var ju en annan bolag jag försökte kolla på innan liksom, som också var på AIM och, som amerikanskt. Och jag tror att en anledning för att man är på AIM är att det är så billigt att notera sig där.
Ah.
Så det kan vara en anledning varför man noterar sig där. Men varför det blir då en risk då, eller varför det blir att det är billigare, är att liksom, det är inte så många som kollar på AIM-listan i London. Den är inte superpopulär, speciellt inte för då amerikanska investerare som borde vara deras investeringsmarknad liksom, eller vad man ska säga. Det är ju svårt för investerare att köpa och sälja aktier till en pris man vill ha liksom. Det är ganska låg likviditet. Alltså vi kollar lite idag exempelvis, så handlas det aktier för, ja, det handlas ju pund, men det handlades aktier för
200 000 pund va?
Ja, ja, någonting sånt.
Och så ungefär 2 miljoner SEK.
Ja, exakt. Ja.
Så att, det är ju mer än svenska microcap.
Jag tycker ändå att det är skaplig likviditet liksom. Absolut. Vissa småbolag i Sverige har ju icke-existerande liksom. Då får man kämpa varje krona man ska köpa för liksom. Ja, ja. Men det tycker jag ändå att det är skapligt. Sedan en stor risk som jag tyckte var lite så här, de pratade lite om det på Conf Calls, men det är framförallt, man använder framförallt sig av förbränningsmotorer till sina betongspelare. Så det är liksom motorer som går på bensin och diesel.
Ja.
Så det kan finnas en viss oro kring framtida efterfrågan produkter som drivs av de här. Man vill ju ofta ha mer och mer el idag liksom. Så de kanske måste anpassa sig och liksom investera mer i att utveckla elbetongspridare. Så det kan öka kostnaderna för forskning och utveckling.
Ja.
Och de nämnde också det att liksom, typ, i Europa så är det ju fler och fler som vill ha, som bryr sig liksom om att det ska vara på el. Medan det inte är lika stort problem i USA. Och inte i typ Indien och så heller liksom. Så att jag det som.
Men de växer ändå 23% i EU 2022. Så att, visst, det är en liten risk. Men jag tror du riskar ju...
En smak till, i bägaren, va?
Ja, du riskar ju tillväxt mer än vad du... Ja, kanske.
Ja.
Ska jag säga. Det påverkar ju till exempel inte service och parts.
Nej.
Någonting. Eller, ja, kanske till och med att de kanske är mer där. Med tanke på att man kanske inte vill... Ja, om man nu vill vara off-grid...
Ja.
Så det finns ju, jag vet ju Indien och sånt, men det är ju liksom så här ett elnät som är inte värt att tala av liksom. Så att ja, det är ett spännande case. Vad tänker du framgent? Om du skulle bara få gissa tillväxten på det här bolaget, jag tippar, jag säger först minus 10% 2023, omsättning.
Okej, okay, du är väldigt nego.
Ja men alltså det är ändå den här baskalkyl tänker jag, i mitt huvud.
Ja, de guider ju ändå för noll liksom.
Mm.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga.
Mm.
Det är svårt faktiskt. Det är mycket service också som borde stå pall liksom.
Ja, kommer det absolut göra.
Ja. Men kanske minus 5 då, någonting. Men de har ju som sagt växt upp mot 10% per år liksom. Och det är marginalen, typ 30% typ det marginal liksom.
Ja.
Det är ju fin, nice. Det här är ju nästan liksom ett latorbolag helt min.
Ja.
Åsikt. Det är så här, jag har suttit mycket liksom och bara screenat och noterat liksom, och det så här, ibland får man så här liten spider sense, vet, det kittlar, sitter till lite i kroppen, det är så här, det här känns som att det här skulle kunna vara någonting för Latour typ liksom. Och såna vibbar får jag vara bolag faktiskt. Det är så här, ja, men lite underleverantör i intressant nisch.
Är det ett uppköpscase då?
Jag vet inte vem som skulle köpa det liksom.
Det är Valt eller typ så. Oh, men du, Volvo Construction Equipment.
Ja. Det skulle lätt kunna vara Volvo Penta-bolag detta liksom.
Och vet du vem som precis har gjort ett jävligt bra resultat?
De köper det här på ett bräde för typ 2,5 miljarder liksom. Det är inget problem.
Det är absolut inga problem för Nej. Volvo.
Ja,
alltså det är ju liksom 20% av ett kvartals vinst.
Ja, eller så. Ja, men så det är ett intressant case. Vad har vi för, vad tror vi ser för avkastning då? Jag vet inte. Det är ju så här.
Det är Volvo, mycket produktion i USA också. Det är ju perfekt. Jag bara sitter och
nu sitter du fortsätter här. Ja, men jag tror det är tveksamt. Men det kan hända.
Vad tänkte du säga, Tim?
Blir det för billigt så blir det ju... De borde ju alltid... Jag tycker de borde satsa mer på återköp. I och med att aktien är så billig. Borde de ju...
De gjorde lite dividend, men det var för att kompensera för incitamentsprogram, så att det var inget värt att tala om, tyckte vi. $2 miljoner värt av aktier skulle de köpa under 20.
Ja, men det är ett stabilt bolag liksom. Jag tror det kom takter på. De lär ju växa vinsten liksom. Det är liknande takt som innan, runt 10%. Så kollar man på liksom en utdelningspolicy på 8% liksom. Det blir där omkring de siffrorna. Låga tvåsiffriga tal på utdelning, på avkastningspotential liksom per år. Och det är ändå så här, det är bra. Det här är en bra utdelningsaktie.
Det är det.
Det kan man säga.
Vart köper man aktierna?
Ja, det är på AIM. Så det, du får ju antingen jobba lite DeGiro eller eToro eller någon sån här mer avancerad nätmäklare, eller får du köra lite telefonorder. Så det är en sån going. Men,
jag tänker en bra post, och så har du ju återbetalat på DeAn.
Ja.
Så att, men då är frågan om man kanske... Ett år kvar till dess.
Då kanske man inte borde köpa det på ISK.
Nej, du köper det på ett KF då, självklart.
Ja.
Så att
så man får källskatte.
Ja.
För de har det, va?
Ja, de fixar det. Men de är Avanza har varit sena på det i år, va?
Det är så betalt att de inte ger tillbaka pengarna, alltså.
Ja.
Dåligt. Ja, intressant bolag. Jag tror att det var Dino och Gerge som snackade om detta i Stockholm, nämligen. Så därför jag fick upp ögonen för det.
Kul.
Deras microcap. European Small Microcap Fund.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ska vi gå in på vårt favoritsegment?
Ja.
Vi går in på veckans volley. Ja, tack. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av en till liten going read across.
Oh.
Som jag kan ta emot mig alla för detta, för jag såg det på Twitter. Men Volvo är ju en väldigt stor det är ett stort industribolag liksom, men de är ju inte ensamma i sin produktion, utan de har ju såklart också underleverantörer. Och en vanlig rekost som man kan göra är ju till AQ Group och till VBG. Så de kanske också kan tänkas få bra kvartal nu när Volvo gått så starkt. Det var en sån going, snabb.
Ja, sen de är ju, AQ levererar ju också Energy Saves grejer. Så att det är lite spännande.
Det är sant. AQ är fint. Har du någonting på radarn?
Jag hade listat ut något jävligt bra, men det tidigare hade för mig. Men man gör ju bra spaningar, men
när man väl kommer ju titt som tätt, och sen så sitter man där i heta stolen. Jag vet inte vad man ska säga.
Och jag såg att storbankerna har gått om nischbankerna i räntor också. Idag. Att det var typ DI, tror jag, som skrev om det. Att de här Landshypoteket och SBAB är väl sådana som, och Stabelo har liksom, SBAB är väl inte kända för att ha låga räntor, men Stabelo och Hypoteket och Landshypoteket är väl kända för att ha låga räntor. Jag läste att det var banker som hade liksom klott.
De pressade nu.
Ja, precis. För dem. För att på Hypoteket och de här kan du inte riktigt förhandla om dina räntor. Där är det ju deras ränta. Men de har ju ingen organisation bakom. Så att, ja. Det är intressant. Och jag tror listränta, jag tror ändå man kunde få en ränta som var typ 3,8 nu på 3 månaders. Mm. Så att,
ja. Tanke på bostäder såg jag att Hemnet, den är fortfarande rätt dyr alltså. Den är typ
de kör väl buyback
35 gånger i BDA. Eller någonting, det är helt galet tycker jag.
Ja, det är...
Samtidigt verkar ju den stanna in den här bostadsmarknaden i Sverige.
Ta dem med mäklaren ringde mig idag och bara dukat att jag kommer att värdera din lägenhet. Jag bara, va? Nej, lugna ner dig.
De har ingenting att göra så de får bara hitta objekt.
Exakt, jag har blivit approcherad ett par gånger av lite olika mäklare. Så det är väl inte en bra spaning för dem. Så sett. Men ja, det är väl det. Vi tror jag får tacka för oss. Och lite återigen påminna er att allt som sagt och names i den här podden inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning.
Gör alltid er egna analys.
Perfekt.
Och utgå från den.
Ja, så ja. Alltså bara skriv ner lite, bara öppna en Excel-gänget. Excel starta en budget med sambon och starta ett liv på Twitter.
Ja, det är bra. Jag behöver inte göra det så svårt alltid.
Nej, precis. Ja.
Vad ska jag säga mer om man vill nå oss? Vad gör man då, Marcus?
Jo, men man mailar oss nantingomaktier@gmail.com eller så våra sociala medier.
Nantingomaktier på både Instagram och Twitter.
Perfekt, Tim.
Då får vi tacka för oss. Hoppas att ni har en trevlig börsvecka och att avkastningen är med er.
Perfekt. Ha det gott.
Ha det bra. Hej. Bye.